Jag är i Johanneskyrkan, träffar er igen. Idag ska vi röra oss i inledningen av Andra Mosebok. Och den här berättelsen, den börjar bra. Vi får höra om gestalterna i Första Mosebok. De har alltihopa, hela historien har gått vidare till nästa generation. De här stora portalgestalterna, de är visserligen döda. Också Josef, hans bröder och hans samtida är avlidna, får vi reda på. Men folket går det ganska bra för. De är fruktsamma, de förökar sig och de växer till och blir så många att hela Egypten fylls av israeliter. Om du undrar hur de hamnade där så får du läsa berättelsen om Josef i Första Mosebok. De är förvisso i främmande land, men är ändå på en ganska bra plats. Men då tillträder en ny farao. Han är, som många makthavare genom historien, glömsk och rädd. Det är hans två problem. Han är glömsk och rädd. Despoterna, de glömmer alltid de axlar de står på. De glömmer historien de är en del av. Och så kan de lätt få för sig att de är ensamma och i historiens centrum. De är också nästan alltid ängsliga och rädda. Var alltid vaksam när en politiker, en företagsledare eller en predikant vädjar till dina rädslor. Det är alltid ett observandum. Deras osäkerhet, deras minimala kärna i sitt inre, det är med och kodar ledarskapet. Så här är det alltid för ledaren som inte riktigt vet vem han själv är. Allt annat uppfattas som ett hot. Motståndarna, invandrarna, de juridiska systemen, media. Ni hör, det är väldigt lite som är nytt under den solen. Retoriken och politiken är doppad i fruktan och rädsla, och det smittar. Putin, Orbán, Erdogan och naturligtvis Donald Trump, som ju är någon slags sinnebild av allt detta. Farao har glömt Josef. Han vet inte vad det judiska folket har bidragit med historiskt. Det har varit ganska avgörande i Egypten att det judiska folket hamnar där. Det har varit en välsignelse för dem, inte minst i tider av nöd. Han är ängslig över att de är så många. Och för att inte israeliterna ska resa sig mot den dåvarande faraon i uppror och i värsta fall i allianser med andra folk, så låter farao förtrycka judarna. De blir förslavade och de blir förödmjukade. Men ju mer de förföljs och ju mer de förtrycks, desto fler verkar de bli. Och det här bekymrar farao. Han befaller därför att alla hebreiska pojkar som föds ska dödas medan flickorna får leva. Och vi känner återigen igen det här, va? Den desperata makthavaren. Långt senare gör ju Herodes exakt samma sak då han hör om en annan, ännu viktigare, nyfödd befriare. Vi kommer tillbaka till honom. Två barnmorskor i den här första kapitlet här, Shifra och Pua, de vägrar att lyda order. Och låt mig bara, by the way, säga, det är nästan ingen annan som nämns vid namn här. Till exempel inte farao. Han heter inte farao, utan det är hans titel. Medan de här två modiga kvinnorna nämns vid namn. De vägrar lyda faraos order och de låter pojkarna leva. Och det är då vi kommer in i dagens text som börjar i Andra Mosebok 1 och 22. Och så läser jag in i kapitel 2. Men farao gav denna befallning till hela sitt folk. Kasta alla nyfödda pojkar i Nilen och låt bara flickorna leva. En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter och hon blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det var och höll honom gömd i 3 månader. Sedan kunde hon inte gömma honom längre utan tog en korg av papyrusgräs och tätade den med bäck och kära. La barnet i den och satte ut den i vassen vid Nilstranden. Pojkens syster ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom. Då kom faraos dotter ner till floden för att bada, och hennes hovdamer gick fram och tillbaka ut med stranden. Hon fick syn på korgen i vassen och skickade en slavinna att hämta den. När hon öppnade den såg hon att det låg en pojke och grät. Hon tyckte synd om honom och sa, det är nog ett av de hebreiska barnen. Då sa pojkens syster till faraos dotter, ska jag skaffa en hebreisk kvinna som kan amma barnet åt dig? Ja, gör det, svarade faraos dotter. Då gick flickan och hämtade pojkens mor. Och faraos dotter sa till henne, ta med dig det här barnet och amma det åt mig. Jag ska betala dig för det. Kvinnan tog då pojken och ammade honom. När pojken blev större förde hon honom till faraos dotter som adopterade honom och gav honom namnet Mose. Jag har ju dragit upp honom ur vattnet, sa hon. Okej, en hebreisk pojke föds och inledningsvis vet vi inte hans namn. Och så står det, hon såg vilken fin pojke det var. Man tänker, vad konstigt att det står. Det finns väl ingen förälder som inte tycker att ens bebis är fin. Vad betyder det? På hebreiska används här ordet tov. Alltså samma uttryck som Gud utbrister när han har skapat världen. Han såg att det var gott. Det är det uttrycket som används här. Och sannolikt är det ett väldigt medvetet ordval av författaren. Därför att det antyds någon slags nystart. Det här påminner om skapelsen. Gud ska göra någonting nytt och det är gott. Den nyfödde pojken representerar Guds inbrytande i världen. Något slags ny skapelse och ny tillvaro, åtminstone för Israels folk. Mamman gömmer den här bebisen i 3 månader och sen går det inte längre. Och alla som har försökt tysta ett skrikande barn fattar ju den grejen, va? Det går inte längre och mörka att det bor en bebis här. Och så stoppar hon den här bebisen i en korg och sätter ut korgen i Nilen. Och återigen, det hebreiska ordet för den här korgen, det är samma ord som används om Noas ark. Alltså, det finns en smak av räddning här. Gud ska gripa in och han ska rädda, precis som han räddade människor och djur från vattnet på Noas dagar, så ska han gripa in och rädda människor nu med. Och så läggs den här bebisen i korgen. Och det verkar som om, alltså jag tror inte att det här är något tillfälligt. Mamman och systern har sannolikt planerat det här väldigt slukt och väldigt noga. De vet var prinsessan badar och de liksom, de har, det är klart det är mycket som ska falla på plats, men det är nog inte bara by accident så, va? De placerar korgen på ett ställe i floden dit en av hovets prinsessor brukar gå för att bada. Och korgen blir upptäckt och så förstår man att det är ett hebreiskt barn hotat till döden av farao. Och lösningen är naturligtvis helt genial. Pojkens mamma tillkallas för att tjäna som amma och så småningom blir pojken adopterad in i det egyptiska hovet. Bebisen, läste vi här, kommer att heta Mose, vilket betyder dra ut eller drag upp. Han har blivit uppdragen ur vattnet, säger prinsessan, som ju alltså är faraos dotter. Jag tänker mig att många år senare så sitter folket ute i öknen och så hör de Mose berätta sin story om hur det var när han föddes. Om hur Gud räddar honom ur vattnet. Och så är det som att de känner igen sig. Också vi har räddats genom vatten. En av de vackraste berättelserna om vad Gud gör i dopet är hur han skär av linjen mellan farao och folket, mellan Egypten och öknen. De går genom vatten. Om du ska liksom läsa en text som är otroligt mätt koncentrerad kring vad som händer i dopet, så är det nog ändå den. Ni vet hur det var, va? Till sist efter all den här dramatiken och alla plågor och alltihopa så måste farao släppa folket. Och så går de fram till det här havslinjen och så har farao ändrat sig och kommer rasande efteråt och ska ta tillbaka dem. Och så slår Mose på vattnet med sin stav och så delar sig vattnet och så går de rakt igenom. Och så sluter sig vattnet bakom och så står det ett vatten mellan Israels folk och farao. Mellan befrielsen och fångenskapen. Mellan det nya livet och det gamla livet. Ett otroligt stark bild på dopet. Och jag vet inte om du har grunnat på det någon gång, men så småningom så börjar de ju liksom, på tal om att vara glömsk, så börjar de ju liksom, det börjar stöka till sig lite för Israels folk och de börjar minnas grejer tillbaka i Egypten. Alltså deras minne verkar väldigt selektivt. Så plötsligt börjar de snacka om de här köttgrytorna som de har ätit i Egypten. Nu får de bara manna 3 gånger om dagen i 40 år. Så här, klart man börjar se köttgrytor framför sig. Så här, eller hur? Så. Och så börjar de fundera på om de ska gå tillbaka. Så alltid när jag läser den texten tänker jag så här, tror de på fullaste allvar att Gud ska dela på havet om de går åt fel håll? Har du funderat på det någon gång? Alltså, havet står inte bara mellan folket och farao, utan havet står också mellan folket och deras dragning tillbaka till ett gammalt liv. Är ni med? Ni vet gamla dopsången vi brukar sjunga, va? Jag har beslutat att följa Jesus. Ingen väg tillbaka går. Det finns ingen väg tillbaks. Det står ett vatten emellan. Och jag tänker mig att de lyssnar till Mose berättelse och så tänker de, ah, men det är något med vatten. Gud räddar genom vatten. Den stora frälsningsberättelsen i Gamla testamentet som de ju återvänder till genom hela Gamla testamentet sen, det är ju den här där Guds folk tågar ut ur faraos domäner, ut ur slaveri, ut ur förtryck, ut ur förnedring, och allt börjar med en räddare som dras upp ur vattnet. Så småningom, många hundra år efter detta, ska Johannes döparen dra upp Guds räddning ur vattnet och hela treenigheten ska vara närvarande. Anden sänker sig över snickarsonen från Nasaret och faderns röst hörs. Detta är min älskade son. Det verkar som om Gud förmår använda vilket mörker som helst. Till och med ett folkmord i Egypten som är förfärligt på alla sätt som finns kan leda till Guds härlighet. Hör nu vad jag inte säger. Jag påstår inte att han har sänt det, men han använder det. Det gäller både våra egna personliga liv och den större världen. Dina nederlag, dina besvikelser, dina förluster kan lämnas i Guds händer. Och kanske gör de det som skärvor eller som söndersprängda drömmar. Det är bara fliser kvar av det där som du hoppades på i ditt liv. Kom med dig till honom och se vad han kan göra med det. Han verkar enastående intresserad av just precis det. Att använda det som är så mörkt och destruktivt och göra någonting med det som smakar frid och godhet och härlighet. I den större världen behöver Guds och trons folk gå åt motsatt håll mot despoternas. Var inte rädda och var inte glömska. Gud håller tillvaron i sin hand och han kan använda den mest osannolika omständighet, den mest osannolika personen för sina syften. I berättelsen om Mose så är det en hednisk prinsessa och det är ju hennes pappa som är liksom skurken i det här dramat. Är ni med på liksom det absurda i det här? Hon räddar den här lille pojken som så småningom kommer att leda ett uppror mot hennes eget hov. Gud är inte präglad av cancelkulturen. Ingen ängslighet finns i honom. Han ser en prinsessa i faraos hov och han använder henne för sina befriande syften. Jag ska skicka med några till observationer i dagens predikan. Pojken som sen ska heta Mose växer ju upp i en tämligen mixad familjesituation, måste man säga. För att uttrycka sig försiktigt. Det är inte direkt en svensk kärnfamilj i frikyrkan som presenteras här, va? Utan han har en amma som egentligen är hans riktiga mamma och så blir han adopterad av en annan familj och verkar leva i någon slags liksom, jag vet inte hur det funkar. Jag vet inte om prinsessan och Mose och mamma säger det är din vecka den här veckan. Jag vet inte riktigt hur det går till. Hur ser din uppväxt ut? Är den krånglig? Är den kanske till och med svår att förklara för någon? Gud har sin hand över den här lilla pojken och den oortodoxa uppväxten är inget hinder för vad Gud kan göra i honom och genom honom. Snarare tvärtom. Tänk om det är så här att din galna familj, din spruckna relation, dina barn som gått sin egen väg. Vad skulle hända om du liksom ofiltrerat talade med Gud om de besvikelserna och bad honom göra något vackert av det? Min andra observation det är att dagens berättelse handlar nästan uteslutande om kvinnor och att det är de som är hjältarna i den här historien. Som sagt, farao är inget namn utan en titel. Och hans namn nämns inte. De två barnmorskorna däremot, de får vi namn på. Idag finns det ganska högljudda krav i delar av kristenheten, inte minst i delar av frikyrkan, som går ut på någon slags återgång till sunkiga könsroller där kvinnans rörelserum än en gång begränsas. Med någon slags teologiska argument som jag menar är extremt svaga. Det ska inte behöva sägas egentligen. Men nu gör jag det i alla fall. Till alla kvinnor här inne. Guds väg i ditt liv är inte en B-plan för att männen tackat nej och Gud får nöja sig med det näst bästa. Det är helt otroligt att man ska behöva säga det 2025. Men hör mig nu. Hör mig nu. Sträck på dig. Gud vill använda dig i enlighet med sin plan och i enlighet med vad han har lagt i ditt liv. Till sist, du som är rädd, var inte det. Någon har dragits upp ur vattnet. Över honom har anden sänkt sig ner som en duva och fadern har ropat över hans liv: detta är min älskade son. Min utvalde. Ditt liv tillsammans med världens öde vilar i mycket, mycket goda händer. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att vi får se på dig och leva. Tack för att vi får se på dig och sänka våra axlar, sluta vara rädda. Tack att vi får minnas att du är världens centrum och inte vi. Att despoterna kommer och går men du sitter på din tron. Och tack att du verkar i våra krångliga, knöliga spruckna liv och smitta dem med din härlighet. Tack att du som blev uppdragen ur vattnet inledde din befriargärning. Du fortsätter med det. Tack att du rör vid världen så att den lever. Tack att vi, alla vi som sitter här inne och hela världens öde vilar i dina sårmärkta händer. Amen.